Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp duon bakom Food Pharmacy, Lina Närtby Aurell och Mia Klase. Författare, näringsjägare, egenföretagare, poddare och inspiratörer. Jag vill snacka om mat, hälsa, godisrottor, kopplingen mellan våra känslor och vad vi stoppar i oss, antiinflammatorisk mat och vad det innebär. Det blir snack om den nya boken, Absolut Food Pharmacy. Om starten på deras hälsoresa, laga middag till Beyoncé och tre saker som är ett must have hemma. Och hur kanske de allra bästa företagsidéerna skapas i stallet eller på promenaderna. Mia säger något som låter som ljuv musik i mina öron. Att hon är som mest kreativ när hon är i rörelse. Om att ha hälsoångest mitt i livet, vad vi kan lära oss från djuren och om nakenbad på marsan. Ni hör ju, det här vill ni inte missa. Lina Närtby Aurell och Mia Klase. Ni är inte bara goda vänner, ni är näringsjägare, hälsoinspiratörer, bloggare. Ni driver företaget Food Pharmacy tillsammans sedan 2014. Ni har skrivit 4 böcker, driver poddarna Food Pharmacy-podden och The Food Pharmacy Show. En på svenska och en på engelska. Jag är så nyfiken på att höra storyn bakom ert företag. Vi ska prata om mat, mat och mat. Sjukdomar versus vad vi stoppar i oss. Samt era egna hälsorutiner och såklart er senaste bok Absolut Food Pharmacy. Varmt, varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack, trevligt.
Äntligen får vi väl säga. Eller hur?
Ja, gud ja. Men det som väntar på något gott.
Men jag har ju längtat. Jag tror att jag tog kontakt med, alltså kan det varit liksom ett år sedan?
Jag tror det.
Ja. Mm. Men jag ger mig inte.
Spelat hard to get.
Ja. men jag ger mig inte, så att nu hade ni inget val.
Nej, men vi är väldigt glada för det och vi är tacksamma över att du inte gav dig och nu sitter vi här.
Ja, och just precis där ska vi börja. Så här, var befinner ni er och hur mår ni denna varma torsdag i augusti?
Vi befinner oss i mitt kök här i Stockholm och vi mår väldigt bra idag. Vi har börjat dagen med en promenad till stallet. Och tog ut hästar och hundar och fixade med vatten. Och sen tog vi en lång promenad hem till mig.
Vilket stall? Var någonstans i Stockholm är ni?
Ja, vi har faktiskt lyxen att ha en liten häst ute på Djurgården.
Men då är det nästan, jag bor ju på Gärdet. Det måste ju vara typ här då. Men vad mysigt, så ni har en häst på Djurgården.
Mm.
Och då är ni där typ varje dag.
Mm.
Oh, vad härligt.
Ja, vi har många djur. Vi älskar djur.
Ja, vad har ni med för djur?
Vi har hade 3 hundar. Men en gick tyvärr bort i måndags. Så vi har 2 hundar, en katt och en häst.
Men hur hinner... Alltså nu när jag rabblade upp allt det här, vad ni gör... Hur hinner ni allt det här? Jag tänker bara djuren tar en halvtidstjänst.
Jag såg en rolig grej på Instagram lite tidigare idag. En sån där liten film som har gått viral där det står att jag var trött på att jobba 9-5 så jag startade min egen business. Och så lite konsthaus. Mm. Så nu jobbar jag 24-7. Ungefär så.
En fördel är ju att jobba med sin bästa vän, därför att hade vi varit fast på ett kontor så kanske det hade varit mycket svårare att säga ja, men vi tar mötet med apoteket på vägen till stallet och sen på vägen hem från stallet så stämmer vi av hälsoprogrammet som vi kör i september till exempel.
Mm.
Så att vi lyckas att få in mycket av vardagen i vårt arbetsliv. Det är både positivt och negativt. För det gör att det finns alltid väldigt flytande. Vad är det då, vad är jobbet?
Det är framför allt positivt ändå skulle jag säga. För att även om man jobbar mycket. Den här friheten att kunna välja när man jobbar. Och Ja, den tycker jag överväger alla nackdelar med att driva eget.
Jag kan bara hålla med. Precis som du säger, att det blir flytande allting. Allt blir både jobb och vardag. Och folk säger så här, men gör man någonting som man älskar så går man aldrig till jobbet. Fast man ändå är på jobbet 24-7.
Lite den
Men jag är helt med. Men någon som är anställd då så kanske inte kan glida iväg till 3 timmar till stallet helt plötsligt. Men då kan ju ni köra liksom lite så här walk and talk hela vägen.
Ja,
Verkligen.
så har vi jobbat sedan dag ett faktiskt. De bästa idéerna kommer inte från
Kontoret.
det slutna rummet när man sitter på varsin
Mm.
soffbordet och på varandra, utan det händer ofta på promenaden eller
Vad han
överlag.
gör.
Jag har verkligen kommit på det de senaste åren, hur mycket mer kreativ jag blir av rörelse.
Åh, oh, det här måste jag anteckna. Det här är som ljudmusik i mina öron.
Ja, det kan jag tänka mig med tanke på namnet på podden. Men det, och din bakgrund. Men det är verkligen så. Rörelse sätter igång mig på alla plan. Allt från ett hårt träningspass till bara en promenad. Till att gå på toaletten, alltså på den nivån.
Alltså jag kom lite av mig här nu för jag skriver fortfarande. Jag tycker att det här var liksom typ, det här var sån one-liner. Det här älskar jag. Och det är verkligen så. Det är inte bara du och jag och Lina som känner så. Det är ju så här.
Ja, absolut.
Jag kommer från reklambranschen. Jag jobbade som kreatör i 15 år.
Inlåst på ett kontor.
Ja, det är ju det som är så roligt. För jag hade liksom titeln kreatör på mitt visitkort. Och så som reklambranschen såg ut i alla fall på den tiden. Vet inte om det kanske har skett en stor förändring, men då låstes man in. Mer eller mindre. Det fanns väl inget lås och ingen nyckel, men det var, man fick en brief och så sa de att nu ska du sätta det här och komma på en reklamidé. Du har 3 dagar
Kom på bara
på
nu.
dig. Ja, och du sitter här med en art director då, jag var copywriter och spelar ingen roll om ni passar ihop eller gillar varandra egentligen, men kom på något, hej då, och så stängde de dörren. Det är väl ungefär raka motsatsen till rätt förutsättningar för mig i alla fall.
Fast det är ju logiskt så här, om man sitter still, om man bara ser en person sitta still framför sig, då stannar ju maskineriet.
Ja, lite
Det är
så.
klart att man inte blir kreativ då. Men när vi rör oss, då drar energin igång, blodflödet, allting drar igång. Så det är ju logiskt.
Precis, när man sitter still går man ju in i ett helt annat viloläge.
Oh, I like it. Hörrni, jag ska faktiskt inleda den här podden som redan har inlett. Men jag ska läsa inledningen i er nya bok. Är ni redo? Ni kan ju bara sitta och lyssna lite.
Verkligen.
Vi heter Lina och Mia, även om den här boken inte på något vis står och faller med att du vet vem som är vem av oss. Tro oss, det är få som vet. Så kanske du ändå är lite nyfiken. I så fall kan vi berätta att det är Mia som just är på väg att ge ett av sina fina färska fikon till Lina. Vänligen se bilden till höger. Hur som helst, vår resa med Food Pharmacy började när 3 kvinnor i vår absoluta närhet gick bort i cancer. Plötsligt och mitt i livet rycktes de bort från oss och lämnade, förutom stor sorg och tomhet, en hel kappsäck full av frågor. Vi kände oss maktlösa och som om vi var med i ett hälsolotteri där det enda vi kunde göra var att hoppas att vi inte skulle få en allvarlig sjukdom. Och inte blev det bättre när vi såg oss omkring och insåg att vi var långt ifrån ensamma. I var och varannan familj hade någon drabbats av en livsstilsrelaterad sjukdom och förlorat en familjemedlem i för tidig ålder. Kort därefter lärde vi känna en professor som hade ägnat nästan ett helt liv åt att studera vad som gör oss sjuka. En av de första sakerna han lärde oss var att vi har mycket större makt över vår hälsa än vad vi någonsin hade kunnat gissa. En helt ny värld öppnade sig för oss. En värld som var både skrämmande och lyckligtvis fylld av möjligheter. När vi skriver skrämmande syftar vi på att statistiken talar sitt tydliga språk. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar kraftigt och kryper dessutom ner i åldrarna. Siffrorna visar hur dessa sjukdomar fullkomligen dränerar sjukvården och när vi läste att Världshälsoorganisationen varnade för att utvecklingen riskerar att leda till kollaps av vårt skattefinansierade sjukvård tappade vi hakan. Samtliga prognoser pekade på en kraftigt uppåtgående kurva i sjukdomsfall och sjukvårdsbudgeten var som ett läckande såll. Det skulle helt enkelt inte räcka att skjuta till med mer medel. För oss blev det så tydligt att det var dags att åtgärda själva grundorsaken till problemet. Men hur skulle det gå till? Så inleder ni er senaste bok som är då fjärde boken i ordningen om jag har räknat rätt.
Mm.
Hur känns det att sitta och höra någon annan sitta och läsa upp er egen bok?
Jag har gåshud hela tiden.
Jag undrar vem som har skrivit den här boken.
Det känns... Hur? Jag kan mejla den till er sen, jag har den.
Man vill ju fortsätta läsa. Nej, men du har en väldigt bra berättarröst.
Tack, vad satan är. Jag har flera gånger läst upp stycken i podden och fått förfrågan om inte jag kan få bli deras inläsare till deras bok. Så det känns skönt. Det känns skönt att jag har en... Om podden går ut skogen och allt annat i mitt liv så kan jag i alla fall bli sån här... ansök om att bli sån här speaker.
Mm.
Hör ni berätta, hur går tankarna när jag läser upp det här? Vad var det som hände med dessa tre väninnor? Och när var det här? Många frågor.
Det här är ju mellan 8 och 10 år sedan ska jag säga. Men vi startade ju vårt företag för 8 år sedan. Och då var det ju faktiskt inget företag vi startade, utan vi hade, precis som vi berättar här i inledningen, drabbats av någon form av hälsoångest. Vi hade också blivit föräldrar och insett att vi inte är odödliga. Den där känslan som många av oss går med upp till 25-30 när livet bara är på skoj. Och i samband med det så blev vi ihop. Kopplade med en professor som hade vikt stora delar av sitt liv efter pension. Han var nämligen runt 85 år och sen 20 år tillbaka så forskade han mycket på vad uppkomst till ohälsa var. Varför blir det sjuk?
Gud, det var spännande.
Mm. Och vi åkte iväg från den här lunchen på vinst och förlust. Vi köpte varsin tågbiljett ner till Helsingborg och träffade professorn och hans fru på en veganrestaurang. Och den här lunchen, den ville liksom aldrig ta slut.
Nej.
Bokade om biljetten ett antal gånger.
Ja, ah, så ni blev kvar längre än planerat.
Och på vägen hem så tittade vi på varandra och kände samma sak, att vi anser oss vara hyfsat allmänbildade och hänga med i nyhetsrapporteringen. Men vi hade faktiskt ingen kunskap om hur stor påverkan över vår hälsa vi faktiskt har. Vi har en viss uppsättning gener. Och de kan vi inte göra någonting åt. Men den majoriteten avgörs faktiskt av vår livsstil. Om vi kopplar på en gen eller inte. Vissa gener är svårt att göra någonting åt. Men de flesta gener kan vi faktiskt påverka med hjälp av livsstilen. Och antingen så kopplas de inte på alls. Eller så kan vi förskjuta förloppet. Så man kopplar på en gen senare än vad man skulle gjort om man har en negativ livsstil.
Gud, vad bra du förklarar det där, tycker jag. Det blir så väldigt tydligt och man ser en bild framför sig. Liksom. Mm. De ligger där alla gener och vissa är på och vissa är av.
Mm. Ja.
Beroende på om man då röker, stressar, äter skräp, whatever.
Mm. Och det för oss kändes ju det först rätt skrämmande.
Mm.
Och för det innebar ju inte bara möjligheter, utan det innebar ju också lite skuld och skam. Varför har jag inte tagit bättre hand om mig själv? Det är lätt att känna så när man plötsligt inser att en del av ansvaret ligger faktiskt på mig. Det kan ju vara riktigt segt.
Typ ganska stor del.
Ja. Och då beslutade vi oss för att en del av livsstilen, en väldigt viktig del av livsstilen som vi själva faktiskt kan påverka, är ju våra matvanor. Och till det hör ju att våra myndigheter idag och även Världshälsoorganisationen är ju överens om att en av fyra i Sverige riskerar att bli sjuk eller dö i förtid enbart på grund av osunda matvanor.
Är det så många?
Och det är faktiskt
inte jag.
Det är tillsammans med rökning den största risken att
drabbas. Herregud, nu måste jag anteckna igen. Mm. En av fyra. 25. Sverige pratar vi om nu alltså. Mm. 25% av befolkningen.
Mm. Och Sverige.
En enorm mängd människor.
Mm. Så att vi ville påbörja vår hälsoresa och bestämde oss för att dela den. Och vi började då med att starta en blogg och började dela vår hälsoresa. Och redan första veckan så fick vi, jag tror det var 10 000 besökare. Och vi insåg att, herregud, vi visste ju att det är fler än vi som naturligtvis är intresserade av mat. Mm. Men vi hade inte riktigt förstått hur stort intresset var. Mm.
Wow, men vi måste pausa där. Vad var er bakgrund? Och hur levde ni vid det här tillfället?
Ja, det är en bra fråga.
Ja.
Min bakgrund drog ju jag.
Ja, du är reklamare.
Mm.
Och Lina?
Jag jobbade med affärsutveckling i Afrika, Asien och Latinamerika. Och så kallade emerging markets. Så jag jobbade mycket i andra världsdelar, men när jag blev småbarnsmamma så ville jag inte sitta i Indonesien i 2 veckor, utan jag ville hämta mitt barn på dagis.
Ja.
Tillbringa så mycket tid jag bara kunde.
Mm.
Det var en rolig tid, men för mig var den inte förenlig med småbarnsåren.
Nej, jag förstår. Och hur levde ni liksom rent matmässigt om man behåller oss till mat då? Var ni liksom, har ni varit sunda människor hela tiden relativt?
Nej, jag skulle säga att vi båda hade faktiskt dåliga matvanor. Och vi tänkte nog mer på att liksom träna och röra sig än på själva matvanorna. Mia har ju liksom varit en riktig godisrotta. Det har jag med varit. Men jag är kanske mer liksom åt det här pizzahållet och verkligen skräpmatshållet.
Mm.
Som jag inte fick nog av. Medan Mia kanske då kunde hoppa middagen för lösgodiset, så tog jag gärna pizzan och
lösgodiset. Mår ni inte illa då liksom? Mådde ni inte illa?
Nej, det var, alltså hade jag gjort det idag så hade jag säkert mått illa. Men det var,
det var vad vanen, kroppen var van vid kanske.
Mm. Så att i den åldern var det möjligt att leva så.
Mm.
Det var ju också möjligt att dricka betydligt större mängder alkohol till exempel. Mm. Än vad man klarar idag och så vidare. Och jag rökte fram till jag var 25. Mm. Rätt mycket, kommer jag ihåg. Sen vet jag inte om vi hade fått frågan då om vi levde ohälsosamt eller hälsosamt. Så tror jag inte vi hade
reflekterat kanske.
Nej, inte reflekterat. Jag tror inte vi levde ju som alla andra gjorde.
Mm.
Ungefär så. Vi stack inte ut på något sätt i mängden. Vare sig åt det ena eller det andra hållet. Utan vi levde som man mest gjorde. I den åldern.
Och hur gamla är ni nu och hur gamla är barnen?
Nu är vi, jag är några månader äldre än Lina. Så att jag
fyller
45, ja verkligen. Jag fyller 45 nu i höst och Lina knapar in på mig. Nej, det gör du faktiskt inte. Det är svårt att göra just när det kommer till åldern. Men i mars. Så 45 är vi snart båda två.
Ja, och barnen?
Barnen är 12 och 14, 15.
Mm. Mm. Jag älskar hur ni pratar i vi-form hela tiden. Jag förstår att ni förknippas som ett gammalt giftpar ibland.
Ja.
Jag har koll på vem som är Lina och Mia nu i alla fall. Jag har gjort massa research så att jag inte ska säga fel.
Vi har ju rätt lika röster har vi fått veta, så... Ja, det är nog svårt att skilja på som man inte.
Men ni är inte stockholmare?
Nej, vi är göteborgare.
Och var... ja, men bra. Göteborgare. Där har jag också bott i massa år.
Mm.
Men, vad har ni mer från barndomen? Upp i de tankarna och företaget som ni driver nu? Liksom, har ni varit från era familjer och aktiva? Samlade måltider? Alltså, hur såg det ut?
Jag har med mig väldigt mycket matlagning från barnen. Min mamma lagade väldigt mycket mat. Var väldigt experimentell skulle man nästan kunna säga. Och före sin tid när det kom till matlagning. Hon var en sån där som rev ut recept och gjorde egna receptsamlingar. Så att jag har fått äta väldigt mycket god mat i mitt liv. Sen var hon, både hon och min pappa var, de älskade mat, men det var också lite, efter den där goda maten så kom det alltid någon form av skuld.
När
det, för att det var på 80-talet och sen en bit in på 90-talet och det var en era av bantning, och så att mina föräldrar har bantat väldigt mycket. Varit viktväktare och åkt iväg på olika hälsoläger och ja, men de har, det har varit, och då framförallt då, inte av hälsoskäl kanske, utan som det var mycket på den tiden, mycket mer av kosmetiska skäl skulle jag säga. Mm. Han skulle vara smal och smärt. Så att jag är uppvuxen både med en stor, vad ska jag säga, mycket mat, men också mycket, man äter mycket perioder och sen så äter man, så håller man igen i perioder.
Mm, och det ska vi prata om längre fram, just det här hur maten är kopplad till känslor.
Mycket, och jag har väl blivit mer självreflekterande och tittat på det de senaste, ja, 10 åren och vad det har betytt för hur jag liksom ser på mat och har ätit och sådär. Och så sen har jag tränat väldigt mycket hela mitt liv. Jag har tränat mycket konståkning och sådär. Det har alltid kommit gratis fram tills jag flyttade till Stockholm. Vid 20-årsåldern och slutade träna konståkning. Och kände
massa att bra hallar här.
Absolut, men jag var i en ålder där jag kände att wow, jag har chansen här och inte röra på mig. Så då rörde jag inte på mig.
Yes.
Jag vågar inte räkna åren, men jag gick från 100 till 0. Från att ha tränat 6 gånger i veckan plus massa annan träning till att gå till 0.
Och allt det lägger vi på Stockholm. Okay.
Nej, men sen efter några år så kände jag ju att det där är ju inget bra. Jag saknar det och jag blir faktiskt väldigt påverkad av att inte röra på mig både på alla plan, framförallt mentalt skulle jag säga. Så att nu är jag en person i rörelse igen.
Mm. Det var härligt. Och Lina, du, din bakgrund. Och är ni barndomsvänner?
Ja. Det känner man att det går. Jag kommer ju inte från en matfamilj, men jag kommer ju från en träningsfamilj. En väldigt stor familj där alla har tränat väldigt mycket och på rätt hög nivå, om jag får skryta om det. Och jag gjorde själv, jag var ett väldigt aktivt barn. Jag har gjort allt. Jag har inte gjort curling, men jag har liksom gjort handboll, fotboll. Pingis, ridning, skidåkning, allt. Jag har varit nyfiken liksom och alltid social, så jag har hängt på lite här och där. Min mamma då, hon tränar ju fortfarande i princip varje dag. Och liksom har, så att jag har verkligen det med mig att vara aktiv hemifrån och rörelse och sådär. Men min mamma, inte resten av min familj, men min mamma hon har liksom aldrig bakat eller köpt hem godsaker. Vårt kylskåp var väldigt skralt. Vi hade liksom vi har inte ätit massa onyttigheter hemma. Och jag tror att jag gjorde revolt, eller jag tror inte, jag vet. När jag var tonåring så gjorde jag revolt mot det och började äta när jag fick lite kontroll själv på vad jag kunde äta och kunde sticka till kiosken om man sommarjobbade och hade sina egna pengar och sådär. Då la jag väldigt mycket av de pengarna på att äta i kapp. Jag är det här klassiska barnet som började liksom äta hur mycket godis. Och jag har aldrig varit en läskperson, men jag började äta massa onyttigheter. Och sen så tror jag att man liksom, man behöver göra den där revolten, eller vissa behöver göra det, men sen har jag, det har varit så naturligt för mig sen att gå tillbaka, att komma tillbaka till liksom mitt ursprung och tänka på att försöka vara hälsosam i sättet jag lever. Så jag spårade ut i 18 år eller 20 år eller något sånt där. Och behövde få göra det.
Intressant. Så en egentligen från en träningsfamilj och en från en matfamilj.
Mm.
Jätteroligt.
Mm.
Och nu pratar vi mycket om mat och jag tänker att om jag får säga tillsammans med, jag vill ändå ge lite eloge till Maria Borelius i det här avsnittet också. Jag vill ändå påstå, rätt mig om jag fel, att ni tre tillsammans satte antiinflammatorisk kost på den svenska kartan.
Mm. Ja, det kan vara så.
Nej, men jag känner så i alla fall.
Ja. Vi blev glada
för det.
Ja, men det kom ju där för några år sedan och just begreppet antiinflammatorisk mat, även om det har funnits antiinflammatorisk mat i alla årtionden, framförallt mycket från Indien och den yogiska kulturen, ayurvedan, fast vi har inte satt något namn på det.
Mm.
Kan ni förklara för lyssnarna, för jag är inte säker på att alla har hört det och alla vet inte vad det innebär. Så vad är antiinflammatorisk mat? För det är ju det som ni sen har börjat skriva om alla era fantastiska böcker. Alltså jag älskar era böcker.
Tack.
Ja.
Innan vi berättar det så kanske vi bara ska tillägga att det är ju väldigt många för oss. Vi är jättesmickrade över att vi har satt det på kartan. Men jag vill ändå säga att det är väldigt många människor som under många år har försökt att lyfta matens betydelse. Och har framställt som kvacksalvare mer eller mindre. Och det har ju varit på grund av att vi har haft så få studier på mat. Och hade det inte varit för alla de här personernas idoga arbete så hade ju varken Mia eller jag fått upp ögonen för vad maten faktiskt betyder för hälsan. Men om man ska förklara antiinflammatorisk mat så tänker jag att det är viktigt att förstå vad är inflammation.
Mm.
Och då är det ju så att inflammation finns två olika former. Det finns något som heter akut inflammation. Det är till exempel en inflammation i nagelbandet eller en akut blindtarmsinflation. Och när vi får en akut inflammation, det är roligt.
Jag tänkte det var också rätt roligt eftersom vi relaterar till hur världsekonomin ser ut just nu. Akut inflation. Det kan vi ju också säga att det är just nu faktiskt.
Ja, precis. Min son har hela sommaren gått och frågat om inflammationen. Och jag sa, vilken inflammation? Så att det är också inflammation.
Mm. Ja, det var roligt.
En akut blindtarmsinflammation.
Mm.
Och när man får en akut inflammation så liksom skriker ju kroppen ut det på olika sätt. Man får feber, man kanske blir röd och svullen och blir väldigt sjuk. Och det här blir man ju för att man genast ska göra någonting åt den akuta inflammationen. Sen finns det någonting som motsatsen då kan man säga, eller inte motsatsen, men motsats i hur den ger sig till känna är ju den kroniska inflammationen. Och en kronisk inflammation, den utvecklas under många, många år. Och den är tyst och lågmäld och den ger ofta väldigt diffusa symptom. Och problemet då som vi har sett idag är att en kronisk inflammation är en komponent i nästan alla livsstilsrelaterade sjukdomar. Och därför så vill man förebygga kronisk inflammation så gott det går. Och en viktig del att förebygga kronisk inflammation är ju just vår livsstil. Och då har ju vi fokuserat främst på maten. I våra egna liv så fokuserar vi även på träning och sömn och allt annat. Men det vi kommunicerar ut via Food Pharmacy är ju främst maten. Men även andra livsstilsområden. Och det är det så att den mat som människan har ätit under hela evolutionen. Det vill säga den mat som våra kroppar är skapat för att ta hand om. Den maten bidrar till att hålla oss friska och starka. Men på senare tid, under 1900-talets senare hälft, så kom ju livsmedelsindustrin. Och man ville hitta ett sätt att göra mat billig och tillgänglig för alla. Det var en väldigt god tanke. Och sen ville man ju göra maten säker. Man ville ju se till att vi inte dör. Tidigare så dog vi ju av dålig mat. Och därför så infördes ju väldigt strikta regler för livsmedelsindustrin. Men samtidigt som det här då en nackdel, en fördel blev ju att det blev billigt att äta och mätta många människor. Men det negativa med det här blev ju att vi på kuppen fick väldigt näringsfattig mat. Och samtidigt som maten var näringsfattig så var den rik på kalorier. Och om man jämför de här två sätten att äta, om man generaliserar det. Att äta så kallad ultraprocessad mat eller rena råvaror. Så vet man då att när vi äter rena råvaror så är det ett mer naturligt sätt för oss att äta och också bidrar till att motverka inflammation. Och det är det här då som är antiinflammatorisk kost. Mm. Det är alltså råvaror som du med blotta ögat kan avgöra vad det är för något. Ett äpple, en potatis.
Vi brukar säga att det är råvaror utan innehållsförteckning.
Ja, den är väldigt bra.
Mm.
Och inte något bäst före datum som ligger liksom flera år framåt i tiden.
Nej, precis.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Men jag tänker att ni säkert har blivit ifrågasatta.
Mm.
Att när jag har pratat med folk så har de sagt så här, men det där med antiinflammatorisk mat, det är bara nonsens. Det finns inte ens något namn som, det finns inte ens något som heter antiinflammatorisk kost.
Mm.
Ni har säkert blivit ifrågasatta. Hur försvarar ni er? Jag försvarar er på så ni vet.
Nej, men jag vet att på tal om Maria Borelius så fick ju hon mycket kritik efter sitt sommartal när hon just använde begreppet antiinflammatorisk mat, där många menade att det är faktiskt inte vetenskapligt belagt att det finns någonting som är antiinflammatoriskt. Så är det viktiga egentligen att liksom, för oss är det viktiga egentligen att nå ut med kunskapen att det finns mat som är läkande och bra för oss och bidrar till att hålla oss friska.
Mm.
Och sen finns det mat som inte är bra för oss, som tvärtom bidrar till att vi blir sjuka. Och vi har insett att det forskarna får debattera om de exakta sambanden.
Mm.
Men vi vet idag att mycket av vår ohälsa, precis som vi sa innan, beror på osunda matvanor. Och de osunda matvanorna är inte att man äter för mycket frukt eller för mycket grönsaker.
Mm.
Utan personer som har osunda matvanor äter någonting helt annat. Så att vi är egentligen inte så intresserade av att diskutera på detalj. För vi vet att det behövs mer forskning för att klargöra de exakta sambanden. Men att det behövs mer forskning är inte samma sak som att vi inte vet någonting.
Nej.
Det finns massa forskning som visar på hälsofördelar av att äta då, de här rena råvarorna som vi pratar om, vanlig mat. Och det vet vi att det är bra för oss. Men sen så finns det själva detaljen och sambanden. Där behöver vi mer forskning för att förstå. Och jag tycker att det är väldigt synd, ska jag säga. Att väldigt många som vill arbeta för folkhälsan. Och är, liksom, vill bidra till en positiv folkhälsa. Att de börjar liksom kasta sten på varandra. och skylla varandra för att liksom sprida felaktig kunskap. Därför att egentligen så är det ju viktigt att vi alla arbetar tillsammans. Mm. Och att man kanske gör då människor som saknar kunskap om maten ännu mer förvirrade. Mm. Jag menar, går det ut en professor och säger att det spelar ingen roll vad vi äter, så kanske liksom, förlåt, jag ska bara min hund här. Nej, men om det går ut en professor då och säger att maten har inte så stor betydelse, då fasonerar man ju ut ett budskap till svenska befolkningen att du kan fortsätta sitta där hemma med din chipspåse och äta din ultraprocessade mat, för det spelar ingen roll. Och då bidrar man ju till att sanktionera osunda matvanor istället för att säga kanske mer nyanserat: vi vet inte exakt sambanden, men vi vet att matvanor är viktigt och att man bör minska på läsk, sötsaker och vad det kan vara.
Det här, jag kan tänka mig att ni har också slitit i många år av frustration i precis det här ämnet vi pratar om nu. För det är ju, och det är liksom, det här är inget, förminskar inte ert jobb, utan jag menar det, så här, det är ju egentligen inte rocket science.
Nej.
Nej, men alltså, jag orkar bli så irriterad på hur man inte kan koppla ihop saker som man stoppar igenom munnen, näsan, huden, dricka, vad man är. Alltså, jag fattar inte. Allting måste ju in och sen så måste det tas hand om.
Mm.
Och sen ska det komma ut på det ena eller andra sättet. Det kommer ut i form av avföring och kissbajs, och sen så kan det ju komma ut gifter i form av eksem eller tappa hår eller utslag eller alla möjliga saker. Men att man inte 2022 vill fortfarande, alltså för mig är det helt otroligt att man inte vill sätta samman det här.
Mm. Vi som har många djur,
ja,
köpte ju det här till djurens värld, och jag har faktiskt inte träffat någon djurägare. Det kanske finns en och annan, men det onyttigaste du kan ge dina djur är hemlagad mat ungefär. Men det finns ju ingen som jag vet som ger sina djur Coca-Cola och...
För då skulle de ha skitdåligt.
Ja, på fredagen. Och jag menar, vi är ju skapta på samma sätt. Tvärtom så är ju faktiskt djurägare extremt noggranna.
Man överäter ju inte heller. Man är väldigt noggrann med mängden mat man ger till djuren.
Och det är just att ni tog upp djur är ju ett lysande exempel för alla dessa hundägare.
Mm.
Om ens hund kräks ideligen när man ger dem mat, eller att de börjar få torrfläckar och ligger och klias hela tiden. Jo, man byter kost.
Ja, det gör man.
Alltså, hur svårt kan det vara?
Man frångår kosten eller de äter något som de inte ska äta. Då märker man det direkt på avföringen. Så det är ändå väldigt bra, man kan dra paralleller till, eller det är lustigt också att vi är så nitiska med våra djur och vet hur vi ska sköta dem, men inte kan liksom vara lite ordentliga när det kommer till oss själva. Men jag säger inte, försöker inte förenkla, för det är riktigt svårt att vända sig av den här förföriska maten som är verkligen 100% gjord för att vi typ inte ska kunna sluta äta den.
Bra, Mia. Vi återgår till det ordet förföriska maten. För det var där vi pratade om, som jag sa att vi skulle komma tillbaka till. Det här med känslor som är kopplat till mat. Berätta lite, Mia, om du, för det var du som pratade lite om det. Hänger de ihop?
Ja, jag pratade framförallt om jojobantning, men jag har mycket att säga om känsloätning också. För jag ska försöka att inte prata i vi-form nu, men jag ville på direkten vilja säga att vi har insett med tiden. Men nu ska jag testa någonting nytt, jag ska säga jag-form.
Go on.
De senaste åren, faktiskt i samband med, vi började ju vår hälsoresa som Lina nämnde förut i maten, men sen har vi själva gått igenom andra saker genom åren förstås. Livet är föränderligt och jag började gå i terapi för några år sedan. Och sedan följdes det av att jag började titta mycket mer inåt och började meditera regelbundet och sådär. Och jag har någonstans på den här resan förstått vidden av vilken känsloätare jag faktiskt är. Och jag var inte ens medveten om det tidigare. Men, och jag tror att många skriver under på samma sak. Jag är väl inte på något sätt ensam i klassen. Men jag har verkligen förstått hur mycket mat har varit kopplat till känslor i mitt fall. Mm. Och hur jag dövat mina känslor med, och då snackar vi alla känslor, inte bara sorg eller ilska, utan också typ lycka. Har jag varit glad över någonting? Ja, då har jag velat fira. Mat. Har jag varit stressad, då har jag gått rätt till skafferiet. Har jag varit ledsen, har jag tröstätit. Alltså, alla känslor i stort sett har varit kopplade till mat. Och det har varit väldigt intressant ögonöppnare bara att ta ett steg ifrån det och titta på det lite. Och prata med sig själv och fråga så här, men är jag verkligen hungrig nu eller vad är det här? Nej, nu kom den här känslan igen som jag kanske vill undvika då. Om det kommer till sorg till exempel. Eller vill jag undvika den? Försöker jag döva den med mat? Och vad händer om jag inte äter nu? Jag utlämnar min känsla då. Gud, behöver jag ta i den? Behöver jag sätta mig med den? Intressant. Testar och gör det 10 minuter. Behöver jag fortfarande äta något efter det? Och så vidare.
Det här är ju intressant. Jag tänkte på just när man skickar sms till varandra. Och så ska man säga en massa... vi firar att ni har precis lanserat er fjärde bok. Grattis. Och då skickar man ju inte så här emoji med en grön drink. Man skickar ju en emoji med 2 champagneglas.
Champagne och typ tårta.
Och chips typ. Då. Ja. Men, och redan där så saker hur allt är förknippat redan med där. Olika saker.
Ja,
det är verkligen. Ja, vi firar med fruktskål och gröna juicer och en meditation och yoga.
Det är verkligen sant, och då för mig ligger det här väldigt mycket hand i hand med att unna sig. Det är inte riktigt samma sak, men hur definierar man att unna sig? Vad är att unna sig? Och det är också samma sak att man ska unna sig då när man har gjort något bra eller ska fira, så säger du, ja, men då tänker man ju spontant att man ska dricka champagne och typ fira med någonting lite
prinsesstårta och chips.
Och där har jag, på att säga vid igen, där har ju jag också då gjort den här resan de senaste åren, att jag har verkligen omdefinierat vad unna mig är för något. Och unna mig idag är ju givetvis fortfarande, om det nu ens är matrelaterat, för det behöver ju unna sig inte vara, men om vi då pratar mat, så givetvis ska det fortfarande vara gott. Vi har ju aldrig, vi är 2 riktigt hungriga personer som aldrig vill tumma på smak. Så det ska fortfarande vara väldigt gott. Men det får dessutom gärna vara någonting som stärker mig och gör mig pigg och glad istället för låg, tömd på energi. Lite lätt deppig kan jag bli. Om jag till exempel äter för mycket socker så får jag liksom ett
svängningar.
Ja, och det där mår inte jag bra av. Jag känner det både kroppsligt och mentalt. Så att,
det är för att du är medveten om det.
Har blivit.
De flesta ja, och det där är så intressant. För de flesta tänker ju inte på, återigen, de kopplar inte de här dipparna och topparna med vad de har stoppat i sig. Man kan se det på barn tydligt ibland när man får i sig mycket socker. De blir helt... Men...
Och där har du svaret på frågan, kunde jag verkligen äta så förr i tiden som jag beskrev, att jag åt liksom smågodis middag? Ja, det kunde jag. Jag mådde säkert inte så bra av det, men jag kopplade inte det till maten.
Nej.
Hade jag ätit så idag, det känns som att jag har blivit otroligt mycket mer känslig. Men det kanske inte har blivit, det har bara blivit mer medveten.
Medveten. Men du, nu, handen på hjärtat, Lina och Mia. Hur firade ni fjärde boken? Med gröna juicer, eller var det champagne och chips?
Firade Mia genom att vara bortrest, och jag och Anna, vår formgivare, var inbjudna till Miss Li, hade en release av en kava pappa som hon släppte. Men vi skulle ju hem liksom till barn och sådär. Så det var inte det att vi firade så mycket med kava. Men vi firade faktiskt med att få lyssna live på henne.
Det var ju lite coolt.
Det var när boken gick till tryck. Mm. Men vi har faktiskt inte firat. Vi har inte hunnit fira den.
Men kan inte bara göra det då? Va? Den är så fin. Det måste ni göra.
Ja, det är klart. Och det har vi som typ nyårslöfte, men det är det inte. Men vi har verkligen lovat varandra att bli bättre på att fira. Man ska ta varje chans man kan,
ja,
tycker jag.
Jag tycker så här, om jag får lägga ord i mun på er. Jag tycker ni ska fira med att ta ledigt en dag. Göra en jättegod picknick. Gå till stallet. Och innan det blir höst, kanske bara dra till någon härlig klippa och lägga er och chilla lite.
Ja, gud vad skönt.
Och om ni ska ha releaseparty så kommer jag.
Ja, perfekt. Det ska vi.
Det ska vi lite längre fram i höst.
Vad härligt. Vad äter ni till frukost? Nu börjar de skruva på sig igen.
Dricker kaffe. Och sen äter någonting litet, eller stort idag var det rätt mycket. Men någon gröt eller ägg eller ja, den typen av frukost. Men vi äter ju frukost lite senare än vad vi gjorde tidigare. För vi har ju minskat tiden på dygnet som vi äter. Vi äter ju inte det första vi gör när vi slår upp ögonen. Och vi äter inte det sista vi gör innan vi lägger huvudet på kudden. Så vi bryter, eller vi börjar äta ungefär någon gång vid 10-tiden. Efter morgonpromenad och allt avklarat. De första mejlskörden och sådär. Då sätter vi oss och njuter av frukost. Och sen äter vi lunch rätt kort där inpå faktiskt.
Mm. Anledningen till att skatteavfrågan var att jag äter oftast inte frukost. Utan jag äter lite tidigare lunch.
Och är det en medvetet val till periodisk fasta? Eller är det för att du inte gillar frukost?
Nej, jag gillar inte att äta tidigt på morgonen.
Nej.
Alls. Så att när jag introducerades för periodisk fasta och förstod att det fanns fördelar med att minska sitt ätfönster, så passade det mig som handen i handsken faktiskt.
Skönt.
Det bara släppte massa. Men vi är uppfostrade med att allting går mer eller mindre åt skogen om du inte äter din frukost. Mm. Alltså,
det är ju så, och 8 glas mjölk och 10 skivor bröd. Och
så att när någon kom och sa att så här, men testa periodiskt fasta, så var det så här, wow, det här är min grej.
Mm. Alltså men många grejer har funnits, så jag har bara satt ord på grejerna nu senaste 10-15 åren. Periodiskt fasta har ju funnits i alla tider.
Ja, exakt.
Och råkost, fast nu heter det raw food, för att det låter coolare. Och så är det någon som har skrivit en bok om det.
Men periodiskt fasta behövde man inte ens kalla periodiskt fasta förrän vi hade mat tillgängligt dygnet runt.
Nej, för att exakt.
Så hade man ätit vid bestämda måltider. När jag var liten så åt jag frukost när jag vaknade. Sen åt man lunch i skolan. Mm. Och sen åt vi alltid middag väldigt tidigt. Mm. Och det var så man åt.
Ja, det gjorde man. Man åt ju tidigt, det minns jag.
Ja, och då hade man ju de här timmarna som vi vet är bra att vi får mellan sista måltiden och till att det går och lägger oss.
Och så kallade man inte det för någonting, det är ju det.
Nej, det var ju naturligt sätt att leva. Och vi fikade ju, det var ju inte det att min mamma kom och hämtade mig från förskolan och vi satt oss och åt liksom en så här stor, det visar jag med händerna.
Som är stor som en medicinboll ungefär. Skulle du säga?
Det gjorde man ju
muffins
inte.
Muffins från Wayne's Coffee som räcker för 4 personer. Var det du skulle säga? Eller var det jag tänkte?
Hagabulle heter det.
Utan då jag har ätit den.
Den är god. Då gjorde man ju det. Det var ju verkligen undantagsfall man tog en fika. Mm. För att vara någon födelsedag eller något annat. Men det var inte rätt att fika. Och framförallt inte jag då, som att min mamma, vi hade liksom.
Ni jobbade inte så.
Nej. Mm.
Alltså jag skulle kunna grotta ner mig i det här så mycket. Nu när vi kom in på det där med fika också. Och så skulle jag kunna gå över på massa saker. Dagens ungdomar och allt sånt där. Men det ska vi inte göra idag. Du får bli en podd 2.0. Ni ska få samma fråga som alla gäster får. Och ni har varit inne lite på det. Men jag vill veta exakt i detalj. hur era morgonrutiner ser ut. Ni har pratat om kaffet och allt samma. Har ni några andra morgonrutiner? Hur ser det ut? Går ni upp tidigt? Har ni några ritualer?
Ja, alltså, vi både är och inte är rutinmänniskor. Så att jag har morgonrutiner, men varje morgon ser ändå inte likadan ut. Mm. Så att det ser lite olika ut från dag till dag. Men vi oftast så ses vi faktiskt på morgonen rätt tidigt. Även innan vi börjar. Ja, som du har förstått nu så börjar vi jobbet när vi ses och det inte sitter vid ett skrivbord nödvändigtvis. Men jag brukar faktiskt plocka upp Lina någon gång vid 8:30 innan med bilen. Och så kör vi ut på, för jag bor utanför stan, och så kör vi ut till stallet på Djurgården. Och så ställer vi bilen där och så sen så går vi resten av dagen och tar vi hand om Linas häst och ut med hunden och
ja,
lite vatten dunkar i den där bilen och ja, sådär.
Oh,
wow. Så promenerar vi in till stan och då börjar dagen. Dessförinnan, om du vill veta väldigt i detalj, så det första jag gör när jag slår upp ögonen, det är att ligga 3-5 minuter i sängen, andas in 4 sekunder och ut 8.
Precis sånt där vill jag veta.
Mm, så börjar morgonen. Det var väl ett klistigare svar då. Men sen går jag upp och ibland om jag får feeling så kör jag en kvart pranayama. Eller 20 minuter brukar det bli. 20-25 faktiskt. Det tar sin lilla tid när man väl gör det. Alltså yogisk andning. Men så ser inte alla dagar ut. Det är när jag har tid.
En bra dag helt enkelt.
Då har jag den tiden.
Lina. Nu har du hunnit få fundera lite.
Nej, utan jag ligger kvar i sängen och ser till att få lite tid för mig själv innan jag väcker barnen. Och den tiden kan vara någon form av meditation. Det kan vara andningsövningar eller stretch om jag känner att jag vill det. Ibland så när jag vaknar och känner till exempel att jag har sovit dåligt eller jag har den här inre rösten som klingar negativt som säger åh gud vad jobbigt, i natt sov jag dåligt eller åh vilken jobbig dag jag har alltid här idag. Då ligger jag aktivt och förändrar mina tankar för att skapa en bättre känsla som jag tar med in i dagen. Då ligger jag och försöker tänka på allt jag är tacksam för, över. Och så tänker jag och det här kommer bli en underbar dag. Och om jag då vet att jag har en jobbig dag framför mig så plockar jag ut guldkornen. Oh, jag kommer starta dagen med en promenad med Mia. Och sen ikväll kommer jag laga en jättemysig middag med barnen och liksom sådär. För att helt enkelt komma in i en energi som gör att jag mår bättre och blir gladare.
Sen om du vill ha en till detalj från morgonen så vet jag vad vi båda två gör efter respektive morgonritual.
Ja.
Vi går till vår vattenkokare och så sätter vi på den. Och sen så vet jag att vi på varsitt håll dricker varsitt kopp eller glas varmt vatten.
Skiljer sig inte så jättemycket från mina morgonrutiner.
Mer detaljerat än så här blir det inte.
Jag tycker att det här blir perfekt. Ja. Och så vill jag, trots att tiden är knapp nu, jag vill att vi bara lite kort, för det här har jag varit inne på i andra samtal, vi har pratat väldigt mycket om antiinflammatorisk mat och vad man ska äta. Vi har inte nämnt några specifika livsmedel annat än frukt och grönt, men jag pratar väldigt mycket ofta om hur vi äter, inte bara om vad vi äter. Har ni någon kommentar på hur vi äter, då pratar jag främst om vem man äter med, vilket sinnestillstånd man har, vad man tänker, vad man, alltså, ni hajar. En macka springandes till bussen, någon äcklig inplastad från 7-Eleven som man trycker i sig, som är ren bukfulla och sen får man magknip, versus en macka som man sitter i lugn och ro och äter hemma, lyssnar på härlig musik, har något mysigt samtal med sina barn eller partner eller vad det nu är. Har ni någon kommentar på där liksom, inte bara vad utan hur vi äter?
Det första scenariot. Det första scenariot du målade upp här med att äta, kasta i sig mat och gärna i farten. Så har väl båda vi två levt under större delen av våra liv. Och jag har liksom arbetat väldigt aktivt med att inte stressa i mig mat.
Mm.
Så att jag har liksom tränat på att äta mer och mer långsamt. Och absolut inte äta på stan. Gående i farten. Och ibland kommer jag på mig själv. Med att jag vill göra det. För det är ju gamla vanor.
Mm.
Som sitter i. Men då oftast så lyckas jag påminna mig själv. Om att inte göra det. Utan sitta ner. Och jag tycker att det är underbart. Att äta med familj och med vänner. Men jag tycker också att det är rätt härligt. Att få en måltid för sig själv. Och sitta och njuta.
Mm.
Av den och samla sig lite och titta inåt.
Ja, för det borde ju logiskt sett rimligtvis landa bättre i kroppen.
Mm.
Näringsupptaget måste ju bli optimalt då.
Mm. Ja, och sen tänker jag att mycket av den här stressen vi upplever tror jag beror på att vi stressar när vi gör de vardagliga sakerna. Vi stressar när vi äter, vi stressar när vi tar en dusch eller ett möte istället för att avsätta, i alla fall för mig då, så istället för att avsätta tillräckligt mycket tid och känna att det här är ingenting som ska avklaras. Jag ska inte avklara en måltid utan att verkligen leva här och nu. Jag ska njuta av den här stunden. Det är den enda stunden. Nuet är det enda vi har. Och att försöka liksom ta vara på här och nu helt enkelt.
Oh, fantastiskt. Så bra. Tack för allt ni gör och allt ni kämpar för och allt ni gör för folkhälsan och allt ni sprider och fortsatt, ge inte upp. Ni ska få 5 ofullständiga meningar som ni svarar lite kort på. Ingredienserna som vi alltid återkommer till som aldrig kan få för mycket uppmärksamhet är...
Citron, avokado. Får jag säga fler?
Ja, varför inte?
Nej, det är en per. Jag har så svårt att hålla med sådana regler. En per person.
Aha. Citron, avokado. Ja. Jag antecknar.
Eller varför sa du avokado? Vitlök är ju det. Du stinker ju vitlök. Ja, alltså jag kan sitta och rabbla hela grönsakslandet.
Lina svarar vitlök.
Tack Mia.
På vitlök. Jag tänkte mer så här. Är det någonting du ska äta hela tiden? Så tänkte jag. Ja, men då är ju avokado.
Ja, jag tänkte citron som smaksättare.
Ja. Mm. Smaksättare vitlök, absolut. Mm. Men någonting jag kan äta som mellanmål eller addera till en middag eller frukost eller vad som helst, det är ju absolut.
Ja, men då svarar jag Roaldsdal i så fall om vi pratar maträtter från vår senaste.
Jaha, ja, en mat. Okej, okay. Någon indisk grej eller?
Ja, exakt.
Gott. Oh, vet ni vad som går live i podden imorgon? Det är Malin Mendel och hon har skrivit sin härliga indiska kokbok.
Ja, vi älskar indisk mat.
Oh, då får ni lyssna på det imorgon. Nu blir det lite förvirrande med datumen här eftersom...
Jag förstår. Härligt.
Vår dröm och vision om 10 år är att...
Ja, det är att kunna vara ännu mer här och nu. Att liksom... För att... På något sätt så vi kan drömma om allt möjligt, yttre omständigheter. Men allt det vi drömmer om är ju bara en reflektion av det tillståndet vi vill befinna oss i. Av harmoni och glädje. Så att jag tänker att vi, nu tror jag för oss båda, kommer att fortsätta att försöka uppskatta här och nu. Och göra här och nu så bra vi kan. Och då blir livet bra.
Alltså ni är så synkade och säger så bra saker. Om vi fick laga en 3-rätters måltid till Beyoncé skulle vi laga.
Åh oh, gud, vad spännande.
För att jag tycker hon är så cool.
Ja, jag med. Alltså hon är ju världens coolaste kvinna. Jag skulle ha, jag kan börja med förrätten då. Förrätt så hade jag gjort vår lyxsoppa tror jag den heter från vår första kokbok, den gröna boken. Det är en morotssoppa med citrongräs och lime bland annat. Som man kan ha lite räkor till om man är det, på det möret. Eller göra den helt vegan med en salsa. Man kan ha lite mango i den och tomat och gurka. Och det är morotssoppa som görs på morotsjuice. Så det är en väldigt
Den är så god. Den återkommer jag till jämt. Och
är det den här boken vi pratar om då?
Nej, det där är första boken du håller.
Den är tyckte du sa första boken?
Ja, vår första kokbok.
Kokbok.
Den gröna boken. Bok nummer två fortfarande i kokboken. Så lyxsoppan där som är under fine dining-kapitlet. Det är en riktig bra kort. Alltså, eller bra rätt att servera.
Ja, oh, det blir middag. Hungrig.
Speciellt med
gud vad gott. Den och Lina, vad blir det för varmrätt då?
Mm. Ja, men jag tänker att vi kör den här middagen tillsammans. Mm. Jag kommer ju tränga mig på här.
Ja, förmodligen tänker jag.
Jag den här soppan. Ja. Soppan.
Ja. Och varmrätt då?
Ja, varmrätt. Åh, det tror jag faktiskt skulle kunna bli en indisk varmrätt. Mm. Med lite sting. Varför inte Roaldsdal igen?
Ja.
En linsgryta.
Eller vår palackpaner från Absolut for Pharmacy. Den är också väldigt god. Den i ärligheten sen så är det. Jag får nästan börja göra anteckningar nu. Om jag har serverat den till mina gäster eller inte. För att det gör alltid det.
Men jag får anteckningar så du kan bara ringa mig.
Nej, men jag säger, åh gud. Åt de exakt där förra gången och förra gången de var hemma hos oss.
Jag tror inte att de blir ledsna. Ja, gud vad gott. Och efterrätt.
Och efterrätt, nu ska vi se.
Ja, jag gillar ju väldigt mycket choklad. Så jag tror jag kommer säga till Mia att här måste vi bjuda på choklad. Och jag vet inte om man kan bjuda på en chokladbit som efterrätt när man bjuder Beyoncé på middag. Men om man kan det så skulle jag säga chokladbiskvin i vår senaste kokbok. Mm. För att jag är en riktig chokladbiskvin person. Det har jag ätit mycket i mitt liv.
Jag tänker att den är ju bra att förbereda också. Så att man är slipper. Man vill inte laga så mycket mat när hon väl är på plats. Då vill man ju...
Ni blev inne i värsta jobbmodet nu. Jag ser det på er. Ni liksom byter... Men så här, på seriöst. Vi vill inte prata om... Jag tror att hon blir ganska mätt på det här. Så jag tror att chokladbiskvin räcker. Jag tror vi sätter
på det. Det är det jag menar. Alltså, den är bra att förbereda. Så kan vi ägna tiden åt att prata.
Man vill ju inte att hon ska bli sådär mätt så att hon mår illa. Då liksom, nej.
Att du uppträdde eftermiddagen för oss.
Nej men exakt. Tack. Det bästa minnet från i somras var ändå.
Ja, vad var det bästa minnet från i somras? Jag har haft världens bästa sommar. Det är så svårt att sammanfatta den i ett ord. Det var, jag vet, var i alla fall ett av de bästa minnena var. Det var när jag gick en promenad runt ön. Jag brukar tillbringa några veckor på Marstrand varje sommar. Vi gick en hundpromenad runt ön med några vänner. Och så går vi alltid till nakenbadet. Och sätter oss nere vid vattnet där. Tar ett dopp. Och sen så hade en...
Förlåt att jag skrattar. Och tittar på alla nakna människor.
Ja, och då hade en av oss med sig en kaffetermos.
Ja.
Så då satt vi där på en solvarm klippa tidigt på morgonen. Och drack kaffe nakna.
Skönt.
Det var så, och det är min bästa plats på hela jordklotet. Det där nakenbadet. Så.
Gud vad härligt.
Så du får dra en egen.
Var du inte med då? Nej, okay.
Tyvärr, nej, jag var inte med. Men jag har ju badat naken där väldigt många gånger. Men faktiskt, jag var inte ens där i sommar överhuvudtaget. Mitt bästa minne är från när jag och min son var ute på en jättelång hike. Och det var så vansinnigt varmt och väldigt gott och gott och gott. Och äntligen kom vi fram till de härligaste klipporna. Och vi dök i och bara simmade runt. Och då kände jag stanna tiden. Det var
fint.
De här riktigt härliga baden är ju...
Ja.
De är svårslagna.
Det är magiskt med sommaren. För det är väldigt mycket härligt man upplever under sommaren. Men baden är ju faktiskt det som hör sommaren till. Och som vi inte kan ta med oss in i. Vi vinterbadar i och för sig. Men det är ju inte alls på samma sätt som sommaren.
Så där modiga. Nu ska ni få sista frågan. Och så ska ni få komma överens om svaret. Det här skulle vi aldrig tumma på.
Är det något? Ja, du jobbar ju inte med förbud liksom.
Nej, det är ju det.
Man skulle väl aldrig tumma på. Jag vet vad du skulle svara. Du skulle svara sömn. Du blir ju riktigt...
Ja, det är bra.
Och inte så.
Men du skulle svara en sak.
Ja, men då får väl jag...
Jag önskar att du svarar åt varandra. Okej, okay, i sömn och...
Men om jag svarat dig, vad skulle inte jag tumma på?
Gud, jag tycker det var en jättesvår fråga. Just för att vi är sådana som inte riktigt tänker så. Mm. Men jag menar, det finns ju massa saker man inte skulle som man inte skulle tumma på som alltså, kriminella saker.
Men jag tänker mer så här, en stund i stallet, det skulle ni aldrig
ja, ja, men jag skulle aldrig tumma på de där morgondoppen på sommaren.
Nej,
det är min stund på året.
Ja, men vi svarar det då. Vi skulle inte tumma på de där morgondoppen på sommaren.
Jag hade haft lite svårt att aldrig dricka champagne igen i hela mitt liv också. Det är jävligt härligt.
Jag trodde inte att den här frågan skulle bli ett stort frågetecken. Jag tackar för de svaren. Nu ska ni få höra mina tankar som jag har kokat ihop.
Ja.
Jag har nog ätit ganska mycket antiinflammatorisk kost de senaste 15 åren i alla fall. Fast jag inte har satt något namn på det. Jag äter massor av grönsaker, frukt, frön, bär, nötter och så vidare. Och jag är flitig med att använda färska kryddor samt gurkmeja. Och jag älskar min guldmjölk. De senaste 7-8 åren har jag gått över mer och mer till vegetarisk kost. Och mår så bra av det. När man börjar förstå hur bra man mår, you never go back. Och när man börjar förstå att maten innehåller energi versus noll energi blir det också väldigt tydligt och mer självklart. För mig är det viktigt att det jag äter är gott, det ser vackert ut, det ska vara en njutningsstund och det ska ge mig glädje och energi. Om jag av någon anledning inte hinner äta frukost så struntar jag hellre i det än att kasta i mig någonting. Och här kommer vi tillbaka till det som vi pratar om i hur vi äter. Sen kan jag gärna köra periodiskt fasta 3-4 dagar i veckan för att jag mår bra av det. Jag vill inte påstå att min metod är den bästa. Jag vill bara förmedla hur jag gör och hur det får mig att må. Det får sätta punkt för dagens underbara samtal som jag har väntat på ett helt år.
Tack så jättemycket, Shirin.
Ja, det var superroligt och det var så roligt att ha er här. Tack för alla tips, alla råd, all inspiration. Och fortsätt och tack för er fina bok Absolut Food Pharmacy, och jag skulle vilja prata så himla mycket mer, men jag tänker att vi tar och lämnar det så, och en cliffhanger, så kanske vi tar ett samtal igen i vinter.
Ja, det väldigt tycker jag. Gärna, det hade vi älskat,
och du kommer inte behöva vänta ett år nästa gång när du hör av dig.
Nej, vi hör av oss till dig.
Det är lugnt, jag ger mig ju inte, så att det är okej. Okay. Hörrni, var hittar vi er någonstans om vi vill läsa mer och mer, för det vill vi ju.
Ja, men vi finns ju då i bokhandeln förstås, och så finns vi på foodpharmacy.se där vi också säljer vår bok, och så finns vi på Instagram food_pharmacy där vi försöker dela så mycket inspiration och kunskap som vi bara kan.
Mm. Underbart. Tusen tack Mia och Lina. Tusen tack alla lyssnare. Och ett jättetack till min sponsor Great Earth för att ni supportar podden. Spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Följ Food Pharmacy. Missa inte all deras inspiration och all deras glädje och allt som de delar med sig av. Följ Shape by Shirin och för 17 gubbar följ podden. Finns överallt där poddar finns. Prenumerera och kommentera så blir jag jätteglad. Tills vi ses nästa gång. In och förkovra er bland allt som Food Pharmacy har att erbjuda. Och ta hand om er. Puss och kram. Hej då!
Hej då!